I natt finsk tid framträdde det demokratiska partiets presidentkandidat Kamala Harris med sin nyutnämnde medlöpare Tim Walz, som alltså kan bli vicepresident om Kamala Harris blir vald till presidentposten. Och för oss som är här i Europa och inte följer med amerikansk politik i detalj så kan han verka som ett rätt okänt namn. Men Walz kan visa sig vara precis rätt val för att lotsa demokraterna till en seger i november. Det här är Nyhetspodden idag med mig Thomas Selén och jag har med mig Oskar Winberg, USA-forskare från Åbo universitet och van poddbesökare. Hej och välkommen Oskar.
Tack.
Alltså, det demokratiska partiets presidentkandidat Kamala Harris har alltså valt sin så kallade running mate, som det heter på engelska. Och medier och analytiker, de har spekulerat flitigt om vem det skulle kunna bli sen det blev klart att Joe Biden drar sig ur och att det demokratiska partiet sluter upp bakom nya toppkandidaten Harris då alltså. Och valet blev guvernören Tim Walz. För det första, Oskar, det fanns ju ett antal namn som sagt som kastades omkring här inför det här slutliga beskedet. Blev det den person du hade tänkt? Har du gissat rätt? Har du vunnit några pengar på det?
Jag har inte vunnit några pengar, jag slår inte vad om amerikansk politik, men Tim Walz var faktiskt den kandidaten som jag sa att jag skulle ha valt i den här situationen, men då utan tillgång naturligtvis till det materialet som kampanjen har grävt upp och intervjuerna och personkemin, men bara på basis av hans offentliga uppträdanden.
Mm. Och innan vi går in på hans liksom, politiska detaljer och sådär, samspelar med Harris och sådär, vem är Tim Walz? För det, jag menar, jag har förstått att till och med inom amerikansk politik så är det inte alla som känner till exakt vem han är. Vem är han som person och politiker?
Det stämmer, alltså 7 av 10 amerikaner känner inte till honom. Och det är egentligen inget konstigt. Han är guvernör i Minnesota, vilket betyder att det i Minnesota folk känner till honom och kanske de gränsande delstaterna eller de här riktigt hårda politiknördarna som kan känna till honom. Men han är alltså en 60-årig vit man som gick från en karriär som lärare de facto, gymnasielärare och tränare för gymnasielaget i amerikansk fotboll, så gick han över till politiken för ungefär så där 15-20 år sedan. Och det här satt 10 år i kongressen i representanthuset, representerade ett ganska ruralt distrikt i Minnesota. Och därefter så vann han posten som guvernör i Minnesota och har där då nu sedan 2019 varit den högsta politiska hönse i delstaten Minnesota uppe i nordliga USA.
Naja, men precis som demokraterna då snabbt behövde styra om från Biden till Kamala Harris, så blev det ju ganska brådskande att vaska fram den här medlöparen också då. Och Harris kampanjgrupp har under några veckor här nu då hållit på att gräva fram alla de här potentiella kandidaternas gamla politiska kampanjvideon, skärskåda, medieframträdanden, ekonomiska bakgrund, familjebakgrund. Kandidaterna har fått fylla i sina frågeformulär, har jag också förstått, och som de och Harris stab har skickat. Och Harris själv har ju då hållit intervjuer med de här kandidaterna som fanns på listan som kanske de bäst lämpliga. Med tanke på den här rigorösa processen, varför blev det just Tim Walz, tror du?
Ganska tidigt så framstod det som klart att Kamala Harris som svart kvinna måste ha en vit man som vicepresidentkandidat för att på något sätt balansera frågan om identitet. Och där fanns en handfull kandidater och deras politiska profil ganska lik i alla de här fallen. Så det blev ju mer att titta, finns här någonting som stöter ut någon del av partiet? Finns här någon del som inte liksom riktigt tilltalar väljare? Och sen den andra frågan, jag tror att den kanske viktigaste frågan, det här är ändå en person som Harris, om hon vinner valet, ska arbeta ganska nära med. Harris själv har erfarenhet som vicepresident. Det där med personkemi är oerhört viktigt. Hur fungerar man tillsammans? Kan man föra kampanj? Kan man leda landet tillsammans? Och det sägs att det var en stor fördel för Walz, att de faktiskt kände inte varandra kanske från förut så bra, men de kom överens och det fungerar bra. Det klickar så att säga mellan dem.
Vad tillför den här liksom, kandidaten i övrigt då, Harris och demokraterna och deras chanser att vinna? Vad är det man vinner och förlorar med att ha Walz?
Men jag skulle säga att det första som man vinner och det som har varit Harris viktigaste uppgift nu i sommar är att ena partiet. Och det har hon ju lyckats ofattbart bra med det. Och Walls är nog ett sätt att ena partiet han också. Han har ingen liksom kontroversiell udd. Han är populär bland många delar inom partiet. Och han i synnerhet har fackföreningsstöd, och det är en ganska viktig del av den demokratiska partikoalitionen som vi talar ganska lite om egentligen, i synnerhet i Finland men även i USA, den här fackföreningsrörelsen och vad den betyder. Så jag ser det som ett taktiskt sätt att ena partiet i första hand, och sen nästa uppgift blir ju att föra kampanj och nå ut till nya väljare. Och där har han i varje fall uppfattats att han har förmågan att tala också med de som inte traditionellt har hört till demokraterna. Han har en profil och en förmåga att tala till människor som sträcker sig utöver kanske den här liberala eliten man ibland vill uppmåla demokraterna som. Och då handlar det inte bara om politiken utan sättet man helt enkelt kommunicerar. Han har kritiserats av republikaner i Minnesota för lagstiftning som gjorde lunchen i skolorna gratis för samtliga elever, och han mötte den här kritiken på ett väldigt jordnära sätt. Han sa att om det gör mig ett monster att jag ser till att barnen får mat och inte går hungriga i skolan, så då jag äger den så att säga öknamnet, och då kan ni kalla mig monster, för att det här förmågan att liksom kommunicera vad politiken innebär, inte bara hamna i sån här skyttegravslek mellan de olika sidorna. Det är någonting som han nog bidrar med. Mm.
Ja, han verkar överhuvudtaget väldigt avslappnad så där som person under den här presentationen av honom igår då, när både han och Kamala Harris uppträdde, och det var ju stående ovationer och folk var otroligt lyckliga, och båda, jag har aldrig sett presidentkandidater och vicepresidentkandidater le så brett och stort, att det verkar ju finnas liksom på något sätt en lättnad hos båda de här två, och de verkar funka ganska bra ihop. Är det början på tonskifte vi ser här i den här kampanjen?
Ja. Reagerar på samma sak som du, och det har varit mycket diskussion i amerikansk media också om det här, att det här är en duo som representerar någon slags glädje och hopp som vi kanske har saknat i amerikansk politik. Och det betyder inte att vi ska bortse från allvaret som det här, den här politiska situationen innebär, inklusive det här hot mot demokratin eller politiskt våld och sånt här som finns där med i den här kampanjen. Men det är många som har känt att det är glädjande att få en lite mer lättsam, en lite mer hoppingivande, lite mer entusiastisk kampanj, och kanske lite också sänka temperaturen i hur man ser på politik.
Mm. Nå, du har lite nämnt här ändå att jag menar, han är där för att han på något sätt också kan liksom ena partiet, precis som Kamala Harris förväntas göra då. Men vi har ju också konstaterat här när vi har pratat under åren med dig att en av de värsta fienderna som demokraterna har är demokraterna själva. De är ganska duktiga på att slita sig själva i bitar inifrån. Hur funkar Walls i det här? Liksom, hur tycker man om honom inom demokraterna? Så om man bortser från nu att nu ska alla hålla ihop och visa liksom enad front framåt. Men vad tycker man liksom om honom och hans politik? Är han för progressiv? Är han tillräckligt i center? Var är han?
Det är lite spännande det där, eftersom han har 10 år i representanthuset bakom sig. Då uppfattades han som en brobyggare som faktiskt kan nå både republikaner men också inom partiet, fungerar som en kontaktpunkt. Sen har han ju suttit i nu 5 år som guvernör i en rätt så demokratisk delstat, och i synnerhet efter att demokraterna i delstatsparlamentet vann en majoritet, så har man lyckats driva igenom mycket av det här som demokraterna talar om, även på nationell nivå. Jag nämnde den här skollunchen tidigare. Man har tryggat aborträtten i Minnesota, man har skärpt bakgrundskoll för vapeninköp, man har investerat i infrastruktur, gratis högre utbildning för låginkomstfamiljer. Så den här politiken har varit framgångsrik i Minnesota, men eftersom den har varit framgångsrik så bäddar det också för angrepp om att han är väldigt liberal, och Trump-kampanjen, han kallar honom för en West Coast wannabe, alltså den här nidbilden att västkusten är på något sätt hopplöst liberal och i kaos på grund av det. Så jag skulle kanske säga att han tolkas som progressiv, men har nog förmågan att stå ganska brett inom partiet.
Nu pratar vi ju väldigt mycket om honom av förekommande anledning naturligtvis, men från att ha varit en relativt okänd person så har han ju nu lyfts upp i sociala medier och man lyfter upp alla hans många meriter och liksom vill hausa upp honom. Finns det risk att han blir liksom för stor? Att Kamala Harris har ju nu tillbringat ganska många år lite i skuggan och också måste snabbt profilera sig jämte då den här Tim Walz som får mycket uppmärksamhet. Kan han liksom bli en konkurrent till Harris i det här liksom förhållandet och kanske längre fram då vid nästa presidentval som en potentiell liksom konkurrent?
Nu, grundfrågan för en vicepresident är nog att man ska säga ja till vad presidenten, eller i det här fallet presidentkandidaten, säger och inte utmana. Så det är liksom en förutsättning för att kunna vara en framgångsrik vicepresident eller vicepresidentkandidat. Och det är någonting som man nog går igenom i den här processen. Sen säger jag ju att hans profil lämpar sig uttryckligen för nummer två. Liksom att vara den där kompisen där vid sidan om som stöder hans karisma kanske inte skulle fungera om han skulle vara liksom presidentkandidaten själv och han har inte haft kanske den ambitionen heller. Så på det sättet kompletterar han Harris profil väldigt bra utan att vara en sån som potentiellt skäl rampljus och blir huvudsakliga fokus. Och sen är ännu hans ålder här relevant. Han är lika gammal som Harris, alltså född 64. Betyder att han är 60 år. Det betyder att om Harris vinner en presidentperiod så börjar han vara redan i vad vi förut kallade det äldre laget. Nu har vi ju sett kandidater som är långt äldre än 60 plus. Men det kanske betyder att han är inte kanske framtidshoppet för demokraterna och kanske inte uppfattas heller så.
Men då har vi den här inre kampen då relativt tillrättalagd, för det verkar som att alla är med på tåget, att nu kör vi Harris, nu kör vi Walz. Och väljarna, vad jag förstått via sociala medier och sånt där, så har reaktionerna varit positiva. Du nämnde själv, det finns ett visst hopp framåt. Och någonting som kanske också är positivt för demokraterna just nu i alla fall, att Kamala Harris har haft nästan oväntade framgångar som ny kandidat då för demokraterna. Stadigt stöd bakom sig, den här hoppfullheten finns där, och alldeles i dagarna så visade ju tre olika nationella opinionsundersökningar att Harris har ett visst försprång till och med över republikanerna, alltså Donald Trump, vilket är någonting nytt, för så har det ju inte sett ut under den här tiden som Biden kampanjerade. Och det är ju visserligen en blygsam marginal, det ska vi ju säga, att det inte alls är givet på något vis. Men vad tror du att den här liksom svängen kan bero på? Är det här bara en tillfällig skjuts? Och kan Walz hjälpa den här siffran ännu mer, tror du?
Jag tror att det här är en följd av att situationen på sätt och vis normaliseras, skulle jag nästan säga. Och det kanske låter konstigt, för det har inte varit en normal sommar. Men det som var problemet för demokraterna, för många av demokraternas väljare med Joe Biden, var hans ålder. Och eftersom man såg med väldigt djup oro på hans ålder, så fanns det en sån här ständig ångest när han uppträdde. Kommer någonting att gå snett nu? Kommer det att misslyckas på något sätt? Och det dämpar helt enkelt känslan inom demokraterna för det här valet. Och nu är plötsligt Biden ur diskussionen och då finns det igen entusiasm. Demokraterna vill i allra högsta grad besegra Donald Trump. Och när valet inte längre handlar om Joe Biden, utan plötsligt handlar om en demokrat eller Donald Trump, då finns den här entusiasmen, då finns den här drivet bland demokratiska väljare. Och jag tror att det är det som vi ser just nu. Harry själv, jag ska inte sticka under stol med det, att Harry själv har lyckats oerhört bra under de här dryga två veckorna som hon har varit kandidat, just med att ena partiet föra en kampanj som fungerar för hennes profil med mer optimistisk anda och hopp och glädje faktiskt i kampanjen. Men här, det här handlar också om att det fanns en längtan efter någonting nytt och det har ändrat hela den politiska diskussionen att inte längre se en repris mellan Biden och Trump.
Och nu handlar det ju i slutändan ändå då inte bara om vad demokraterna tycker och tänker om sina egna kandidater. Vi har ju fortfarande, alltså republikanska fältet, de har stadigt, ska jag säga, siffra med Donald Trump. Men i kontrast till den här hoppfullheten och hela det här som nu pågår, den här liksom festyran nästan som finns hos demokraterna, så har det sen Biden hoppade av funnits en viss förvirring i republikanernas och Trumps läger, om man kan säga så. Och Trump och hans stab har liksom kämpat med att hitta någon hållhake på den här relativt osynliga Harris. Har de någonting de kan göra för att positionera sig mot den här nya duon? För nu framstår ju då plötsligt Trump som den äldsta i gänget och med J.D. Vance som en slags märklig bisittare. Att vad har de för någonting de skulle kunna göra som skulle kunna hota demokraterna, om vi säger så?
Nej, de kommer nog att föra kampanjen på ett sätt som försöker spela på egna styrkor. Alltså det kommer att vara mycket diskussion om gränsen. Man försöker uppmåla Harris som ansvarig för gränspolitiken och misslyckanden i gränspolitiken. Så kommer man att angripa ekonomin och säga att Harris är även där bär hundhuvudet för bristande ekonomisk frammarsch, även om det kanske inte helt stämmer överens med de måttstockar vi har för ekonomisk framgång. Och sen har vi ju sett, och det är beklagligt, men vi har ju sett att republikanerna, inklusive Trump, har gått till angrepp både mot Harris kön och hennes rastillhörighet. Så det finns de här smutsiga delarna av den här kampanjen som dessvärre delvis är ett tecken på hur svårt republikanerna har haft att anpassa sig till den nya verkligheten. Att Mike Johnson, talman i representanthuset, måste öppet gå ut och säga att vi ska fokusera på politik, sakfrågor, inte på kön och ras. Och det berättar ju en hel del om var man är just nu. Men vi ska inte glömma att de här angreppen tidigare har lyckats. Till exempel 2016 så hade Trump väldigt många sexistiska angrepp på Hillary Clinton som hans anhängare uppskatta. Och man såg på kampanjmöten alla möjliga direkt misogyna slogans på t-skjortor som såldes. Så det här är en kanske otrevlig del av den amerikanska politiken, men det betyder inte automatiskt att det inte är en framgångsrik del.
Mm. Ännu är ingenting avgjort, och nu börjar ju egentligen då slutracet, för nu är alla kandidater utsedda. Nu är det november som gäller för fulla muggar. Stort tack, Oskar Winberg, för att du var här i Nyhetspodden och pratade om det här.
Tack själv.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Thomas Silén heter jag. Ami Lassila producerade. Johnny Aspelin stod för tekniken. Kom ihåg att fortsätta lyssna på oss. Det gör du enklast genom att logga in på arenan, leta upp oss där. Och sen så favoritmarkerar du Nyhetspodden.